Ja, hörni, det är lite annorlunda var det sist och det kommer det säkert bli idag med. Det har en tendens att bli lite annorlunda när jag är i farten. Och det är väl så vår Herre ville skapa mig, tänker jag ibland. Mest som att ja, vi är väl annorlunda allihop och är på var och ett på sitt sätt. Det är alltid kul att få äran och förmånen att få predika och att få komma tillbaka. Det är väl lite extra mer. Så det här känns gott att få dela gudstjänstgemenskap med er. Dagens predikan, man ska ju sätta en rubrik, det gör ju alla stora predikanter. Då tänker jag, då måste jag göra det också. Och min predikan idag kommer egentligen vara en bön. En bön som jag har burit med mig ja, säkert ungefär ett års tid. Och bönen är ganska kort, men ändå så viktig, har blivit så viktig för mig. Och jag hämtar den här bönen egentligen märkligt nog från en profan artist. En sång som jag varenda gång jag hör den här sången, vilket händer ibland i mitt jobb, så hör jag den här sången. Det är en sång som Björn Skifs sjunger. Och sången heter så här: Håll mitt hjärta, håll min själ. Ni har säkert hört den här sången ett antal gånger, och att få göra den här sångtiteln till min bön till Gud. Gud, håll mitt hjärta, håll min själ. Där någonstans ska jag röra mig idag, men vi börjar med att be tillsammans. Tack Jesus för att du är här den här stunden. Här ber vi om dina välsignelser för det som jag kommer dela här. Herre, jag ber att det ska få vara till uppmuntran, till glädje, Herre. Kanske till någon tankeställare, kanske till någon som blir utmanad. Men jag ber dig, Far, att din heliga ande ska få lägga orden i våra hjärtan. Tack att du befruktar orden på vägen. Det som kommer ifrån dig, Herre, att vi ska få ta det till oss och få låta det landa i våra hjärtan. Och det som inte kommer från dig, Herre, låt det få falla i glömska. Herre, vi tackar dig, heliga ande, för att du berör oss den här förmiddagen. Låt oss få vara i din andes kraft, i din nåd, i din kärlek, Herre. Så att vi bara får förnimma att du är här mitt ibland oss. Tack att du älskar oss som individer, som människor, Herre. Tack att vi inte behöver prestera någonting för att få vara dina barn, utan vi får bara vara i din närhet, känna din kärlek den här förmiddagen. Vi längtar efter att få bli berörda av dig själv. I Jesu namn. Amen. Amen. Som jag inledde, låt Gud få hålla mitt hjärta. Jag ser att idag så lever vi i en tid där det är så mycket utmaningar, så mycket saker som vill distrahera oss, som vill fånga våra tankar, fånga vårt sinne, fånga våra hjärtan, fånga våra själar. Och att det kan få vara en bön som du får bära med dig och som jag bär med mig, att Gud, håll mitt hjärta. Håll mitt hjärta nära ditt hjärta. Och låt det som inte kommer ifrån dig liksom få ingen betydelse i mitt liv. Jag tänker att vi ska läsa ifrån första Thessalonikerbrevet, och vi läser ifrån det femte kapitlet. Och så står det så här: Om tider och stunder, bröder, behöver jag inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan, som dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty det som sover, det sover om natten. Och det som berusar sig, det berusar det om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra, uppbygg varandra så som ni redan gör. Jag tänkte på just det här med att det står att vi ska ha hoppet om frälsningen som en hjälm. Och jag tänker just den här hjälmen, den sitter på huvudet. Och huvudet, där rör sig våra tankar. Det är där allting någonstans börjar. Och jag tänker att vi ska vara rädda om våra tankar. Vad matar vi våra tankar med? Att Jesus älskar mig, det tvivlar jag sällan på. Jag känner Guds kärlek och jag hoppas verkligen att du också känner dig älskad av Gud, precis som du är. Att du är skapad av honom och att du är en fantastisk skapelse. Och att du vågar se dig själv med hans ögon. Att du är något unikt och någonting fantastiskt. Men mitt i den tid vi lever i, inledningsordet idag som vi fick höra också om den här någonstans turbulenta tiden, där ska vi någonstans navigera som kristna. Vad står det här för? Och det här kan vi spekulera om. Det här ropar vi till Gud om. Vad är det som händer i vår tid? Men jag skulle vilja betona två stycken saker som för mig har blivit ganska allvarligt. Där den onde, vår fienden, någonstans vill att vi ska hamna vid sidan av vägen. Vi lever i ett enormt flöde av information. Det är sociala medier, det är tv, det är tidningar. Allting detta som vill fånga oss och få oss distraherade. Det första jag skulle vilja bara... Det ena diket vi kan hamna i som kanske är lite märkligt. Men det är det här där vi ska bygga upp oss själva. Där någonstans, och det här kanske mer drabbar en yngre generation än den generationen jag är i och den generationen före mig. När man bygger upp sig själv, när man säger och intalar sig själv att jag är något unikt, jag är någonting fantastiskt, jag behöver inte Gud för jag är så fantastisk i mig själv. Det var någon som sa att den generationen som idag får barn, de som är 20-30 år, det är nästan som en narcissistfabrik. Man sätter sina egna barn på någon slags pedestal. Det är unika och fantastiska. Och det är ju så, självklart, i Guds ögon. Men någonstans så blir det där till en överdrift. Om det blir till... När vi ser oss själva som... Att vi klarar oss själva. Att det vi gör, det vi tänker, det vi säger, det är sanningen. Och jag kan ibland se att det även smyger sig in i våra kristna liv. Inte minst på sociala medier när vi ska posera snyggt och vi ska få många likes och många ska kommentera den nya bilen eller den nya klänningen eller hur snygg jag är. Självklart ska vi uppmuntra varandra, bekräfta varandra. Men det kan finnas en fara i att det är det som blir viktigt. Det är det vi strävar efter, det är det vi jobbar för. Ju flera vänner du har på Facebook, desto större och viktigare är du. Och jag kan se idag att föräldrar skapar en... där man ställer väldigt lite krav på sina barn. Någonstans så är... Vi satt igår och samtalade med en lärare som berättar vilka utmaningar man har i skolan. När barnen beter sig fel så kommer föräldrarna att försvara sina barns beteende även om man någonstans tycker att det är fel. Och den här läraren som vi satt och samtalade med, han sa till och med så här: ja, det här är ju inte okej, säger föräldrarna. Men, så kommer det alltid ett men. Men du vet att min son eller min dotter har speciella och du vet det är ja, ni vet, man ska ursäkta sig hela tiden. Ett beteende som är fel kan aldrig vara rätt. Och det här måste vi hjälpas åt med. Och någonstans så ser jag den ena dikesrenen när vi blåser upp oss själva och till och med att detta kan få smyga oss in i våra tankar som kristna. Självklart ska vi se oss som fantastiska, unika i Guds ögon, men vi måste ju också ha en sund självbild någonstans. Det andra diket då, ja, det är det här diket när du inte kan mäta dig med dessa fantastiska, fina människor som exponerar sig hela tiden. Det är ju diket när du själv börjar säga till dig själv, jag är ingenting värd. Jag klarar inte detta. Jag kan inte prestera någonting. Alla andra gör allting så mycket bättre än vad jag gör. Psykisk ohälsa, det är någonting som vi läser om i media ständigt. Unga människor som inte längre vill leva. Unga människor som inte kan mäta sig med en massa saker som samhället någonstans kräver att vi ska klara av. Och var någonstans är vi som kristna i detta? Och man kan tro någonstans att det här också är något isolerat med psykisk ohälsa för den yngre generationen som växer upp. Psykvården har vi läst om så många gånger, är ju överbelastad. Det är långa köer till att få hjälp. Men i mitt jobb så märker vi så många gånger, vi kommer i sammanhang där även medelålders och även äldre människor inte längre orkar leva. Var någonstans är Guds kärlek? Var någonstans är du och jag som kristna för att möta de här människorna som faktiskt har hamnat i det andra diket? Jag är ingenting, jag är ingenting värd. Jag klarar inte av någonting. Dessa två diken, den vill den onde att vi ska hamna någonstans vid sidan om. Där är kärnan av min bön. Gud, håll mitt hjärta. Håll mina tankar. Gud, låt mig få känna att jag har en sund relation med dig och en sund relation till mig själv. Jag är älskad av Gud, jag är unik. Och det är i Gud som jag förmår att göra saker. Det är i Gud jag har mitt värde. Jag tror att vi ibland kan hamna i det vi kallar för, ja, täckningsskugga brukar jag kalla det för. Alla har en mobiltelefon, man vet att ibland så har man ingen täckning och då får man flytta på sig lite grann för att få kontakt igen. Det där tror jag är en väldigt bra bild på hur vi ibland kan uppleva när vi inte känner Guds kontakten, Guds relationen. Var någonstans kan jag lyssna in den helige ande? Jag kanske behöver ta ett steg åt sidan för att faktiskt få återigen kontakt och få känna att Jesus faktiskt når mig, når mina tankar, når mitt hjärta. Vi ska läsa vidare i Thessalonikerbrevet i 5 kapitlet. Ifrån den 14 versen så står det så här. Vi uppmanar er bröder, tillrättavisa det oordentliga, uppmuntra det missmodiga, ta er an det svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra det som är gott, mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt och behåll det goda. Och håll er borta från allt slags ont. Jag tror att Gud, precis som i alla andra relationer, behöver tid. Om du lever tillsammans med någon, om ni inte ger varandra tid, då blir relationen inte så bra. Vi behöver skapa tid och vi behöver umgås med varandra. Jag vet inte om det är Bibelns kortaste vers, men vers 17 som vi läste nu, då står det be oavbrutet. Det är två ord i min översättning. Någon annan översättning är det något mer ord. Men två ord, men det är ändå en hel vers. Och någonstans så tänker jag, be oavbrutet. Är det ens möjligt? Ja, jag tror att du och jag ständigt kan vara i en slags bön var vi än befinner oss i. Gud, vad vill du med den här situationen? när du befinner dig på ditt jobb eller bland dina grannar eller var du nu befinner dig någonstans. Gud, tackar du med mig varje steg, varje dag, varje stund. Man brukar säga att 99% av alla relationer som inte fungerar, så är det alltid så att kommunikationen som knakar, det är kommunikationen som inte fungerar. Vi förstår inte varandra. Och jag tror att det kan vara så med min relation med Gud också. Någonstans när jag väljer att inte längre kommunicera, då blir min relation med Gud lite sådär svår. Och då blir det också svårt när vi möter prövningar, när vi möter motstånd, när vi möter andra relationer som inte fungerar. Ja, då är min väg till Gud kanske något längre. Utmaningen blir något större. Så därför så tror jag att det är viktigt att vi tillbringar tid tillsammans med Jesus. Låt den helige ande alltid finnas med dig i dina tankar. Jag tror att det finns en risk att vi ibland går omkring och det har blivit någon slags man brukar säga söndagskristen. Jag gillar inte det ordet, men men ibland så kan det bli så där att vi gör Jesus till någon slags söndagskompis. Vi möts på söndag förmiddag när vi möter församlingen och det är underbart. Och sen lämnar vi Jesus i gudstjänstlokalen och sen vandrar vi vidare i veckan. Vi kommer ju ändå mötas nästa söndag. Men jag tror att Jesus vill vara med dig och mig varje dag där vi går fram. Och i mitt eget liv så har jag också sett en annan sån där, så kanske det inte är hos dig. Jag predikar lika mycket till mig själv idag. Men jag tänker ibland så har det varit så i mitt liv i alla fall. Jag har ett bönämne. Säg att jag har en bön om att en vän ska få bli frälst. Min granne, om vi tar ett sånt exempel. Så har det varit så många gånger så ber jag, Gud, kan du inte frälsa min granne? Gud, berör min granne på ett speciellt sätt. Och sen säger jag amen. Och sen räknar jag med att Gud kommer lösa detta. Men jag lyssnar inte på nästa steg i processen att få min granne frälst. Kanske Gud uppmanar mig att gå in till min granne. Men du vet, det har jag ju inte tid med. Jag tror att Gud ska lösa detta. Men jag tror att Gud vill samarbeta med dig och mig. Så att vi inte bara ber Gud och beställer en massa saker likt en meny som när man går på en restaurang och räknar med att man får det serverat. Utan Gud, han vill samarbeta med dig och mig. Han uppmanar dig och mig att faktiskt ta nästa steg och göra någonting tillsammans med honom. Att se till att man ber ständigt men också lyssna. Lyssna på Gud, vad vill du göra i nästa steg? Inledningsordet hörde vi här också om glädjen. Jag tänker det är så härligt när man har med Gud att göra. Då blir en gudstjänst, den blir liksom hel. I vers 16 så står det, var alltid glad. Och det är ju en utmaning, det vet alla som har levt en tid, att det är inte alltid så lätt att vara glad. Men precis som vi fick höra inledningsvis så handlar det någonstans om att den här grundglädjen, den finns på insidan. Är du glad att du är ett Guds barn? För vad vore alternativet? Att inte vara ett Guds barn, ja, det skulle vara en tragedi. Men att tänka att man alltid får känna en glädje i att få vara ett Guds barn. Det betyder inte att man dansar varje dag. För det finns omständigheter som gör att det inte känns så där glädjefyllt. Men glädjen, grundglädjen i att alltid få vara övertygad om att du är ett Guds barn. Vi är på väg mot en evighet, hörrni. På en evighet där det inte finns några krig och höga elräkningar eller vad det nu kan vara som vi oroar oss för i detta livet. Jag brukar fundera så här, när har jag i mitt liv varit som allra gladast? Och det är ju, jag vet inte hur det har varit i ditt liv, men när jag var nyförälskad, åh vad glad jag var. Jag är förälskad idag med en fantastisk kvinna. Men just när vi träffades, när vi började känna och bekräfta varandras kärlek. Åh vad jag var lycklig. Åh vad jag var glad. Åh vad mycket tid jag ville tillbringa tillsammans med Camilla. Det var glädjen som var på topp. Och jag tror att det kan vara också någonting som vi kan lära oss av. Se till att du ständigt är nyförälskad i Jesus. Tillbringa tid tillsammans med honom. Se till att du alltid är glad att få vara ett Guds barn. Och jag tror det är en sund bön. Att varje morgon få be Gud. Gud, ge mig glädje för den här dagen. Tack att jag är ett Guds barn. Då tror jag att vi kan möta mycket också av det som är tufft och jobbigt i våra liv. För jag tänker att vi har mött, både du och jag, massor människor som man liksom nästan förundras över. Var kommer den här glädjen ifrån? Det finns så mycket energi, det finns så mycket glädje, och man känner att åh, det där skulle jag vilja bli smittad av. Och man behöver inte stå nära en sån här person så länge, för man också känner att det spritter lite i blena och man blir lite glad. Men vi har ju också mött de här människorna som är lite dysterkvista, som man känner, finns det inget roligt i livet? Finns det ingenting som är kul? Och man känner, man går igenom alla människor man känner som mår dåligt, och det är ingenting som är kul. Och det här drar man sig ju också med i om man inte är försiktig. Utan låt oss be om Guds glädje i våra liv. Tacksamhet för livet. Tacksamhet för att vi är Guds barn. Och försök att fokusera på det. Jag läste ett citat för många, många år sedan, och nu ska du få ett riktigt bra tips om du vill bli rik. Det finns nämligen två sätt att bli rik på, enligt det här citatet. Det ena sättet är att du äger väldigt, väldigt mycket. Eller också så är du glad för det du äger. För det finns en rikedom i även det, att faktiskt vara glad för det du äger. Om vi läser vidare i vers 19 så står det just det här, släck inte anden. Och där någonstans är huvudpoängen i det jag tänker dela med mig idag. Att vi lever i dessa utmaningar om att det finns så mycket saker som vill släcka din och min andliga eld som vi bär inom oss. Ett liv som är helt överlåtet till Gud, det har sina utmaningar. Och jag tänker i mitt eget liv, vad är det som släcker anden i mitt liv? När saker och ting bara pockar på. Det är så lätt att se att människor, ja, de gör så, de gör si och sårar mig där. Och det är så lätt att man då blir nedstämd, men att istället då få lyfta sin blick och få tänka, Gud, hjälp mig att bevara glöden, bevara elden i mitt hjärta. Jag är övertygad om att du och jag kan välja vissa saker. Vi kan välja vad vi ser på tv:n. Jag tror vi kan välja vad vi ser på datorn. Vi kan till och med välja vilka människor vi umgås med. Om du umgås med människor som bara du känner när du går därifrån. Ja, man kanske rent av ska välja att inte umgås med en del människor. När det blir för mycket som vill släcka din ande. Jag tror att Gud vill att du ska vara brinnande. Eller jag är övertygad om att det är det. Och då kan vi få ha en andlig kompass i vad matar vi oss med. Vad är det för föda som vi ser till och fyller på med? Hur vi ser på andra människor. Se på andra människor med Guds glasögon. Se på andra människor som unika varelser som Gud faktiskt har skapat. Var försiktig med att döma. Var försiktig med att tala negativt. Fortsätt istället att uppmuntra och att se det vackra. När jag var barn, mina föräldrar, när jag var 8-9 år, då kom mina föräldrar till tro. Och innan dess så fanns det ett annat liv i vår familj. Men jag tänker att när jag kom till tro och jag var då som sagt i 8-9 års åldern, då sjöng vi en sång i söndagsskolan som vi gick i då. Och ni känner säkert till den här sången, det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Det präglades den här söndagsskoleträffarna om varenda söndag i stort sett, så sjöng vi den och det fanns några rörelser till och det där. Men faktum är att jag begrep aldrig detta. Jag fattade inte det förrän dess att jag blev vuxen. Det lilla hus jag har, låt det få lysa klart. Och jag tänkte, det är ju fint att tända ljus. Så tänkte jag när jag var barn. Men nu har jag förstått på ett annat sätt. Vad var det för ljus som skulle få lysa så klart? Jo, det var det ljuset som vi just har läst om. Släck inte anden i ditt liv. Låt det få lysa klart. Släck inte anden. Herre, fyll mina tankar med dina tankar. Låt din ande få brinna inom mig. Och hjälp mig att förstå att jag är beroende av den helige ande varenda dag. Det är så någonstans som jag tror att vi kan få vårt liv tillsammans med Jesus och vara brinnande. Det är ju häftigt att leva ett liv tillsammans med Gud, och det är häftigt att vara ledd utav honom. I veckan när man ska predika så är det alltid så här att man brottas lite grann med, ja men är det här som jag ska säga, eller varför, ja ni vet hur det är. Och så kastas man lite fram och tillbaka, och är det sunt eller inte sunt. Sen har vi en bok hemma som heter Jesus varje dag. Och igår på morgonen när vi skulle ha vår lilla andaktsstund så läser Camilla texten för igår. Och då bekräftade bara den heliga ande, ja precis, det är det här som du ska tala om imorgon. Det som jag hade förberett, liksom det var bara en bekräftelse. Han stryker under, ja det är det här jag vill att du ska föra fram. För det, jag tänker läsa som avslutning nu de här korta raderna. Den här boken heter Jesus varje dag, och du ska lyssna på den här texten som du ska läsa som om det vore ett brev ifrån Jesus själv till dig. Det är en enkel text, och till och med jag förstår den, så jag tror att även du gör det. För det här är någonstans precis det sammanfattning av vad jag skulle vilja dela med mig av idag. Så står det så här för den 24 september, så står det så här. Du är ett brev ifrån mig, skrivet inte med bläck utan med min ande på din hjärtas tavla. Eftersom att du är en av mina efterföljare bor den helige ande i dig. Han utrustar dig och ger dig kraft och förmåga att göra mycket mer än du någonsin skulle klara av på egen hand. Så låt dig inte skrämmas av utmanande omständigheter eller svåra tider. Den tredje personen i gudomen bor i dig. Begrunda implikationerna av denna underbara sanning. Du kan göra mycket mer än du tror är möjligt när du vandrar mina vägar och ber den helige ande om styrka varje dag som du tar tillsammans med mig. Anden skriver inte bara på ditt hjärtas tavla för att välsigna dig, utan även för att dra andra till mig. När du är tillsammans med människor som inte känner mig kan han göra dig till ett levande brev ifrån mig. En av de kortaste och mest effektiva bönerna är: hjälp mig helige ande. Använd denna bön så ofta det behövs och bjud in honom att göra evangeliets sanningar levande genom dig. Tänk vad fantastiskt att du och jag kan få vara ett brev signat av den helige ande när vi går omkring och möter människor i vår vardag. Jag brukar tänka så här att om mötet med människor som jag möter i min vardag, om det bara var mötet med Anders Bergsell, ja då blir det ganska tunt. Men om man tänker i dimensionen av att vara bärare av den helige ande, ja då blir det möte med Gud själv. Och då blir det stunds, mina vänner. Då blir det kärlek på riktigt. Då blir det kraft på riktigt. Och det här måste vi förstå, att du och jag faktiskt kan få vara en förmedlare av Guds kärlek till den värld som hungrar så mycket efter Jesu kärlek. Som hungrar så mycket efter någon som säger: du är älskad, du är värdefull, du är betydelsefull i den tid du lever i. Du är skapad av den Gud som älskar dig. Det här kan vi få förmedla. Det här kan vi inte bara behöva känna inom oss. Vi kan också förmedla det till dem vi möter runt omkring där vi går fram. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus för att du håller mitt hjärta. Tack att du håller min själ. Herre, jag ber dig att de dagarna det känns, när det är snålblåst omkring oss, Herre, så tackar jag dig för att då kommer du med ny kärlek, med ny kraft, Beskydda våra tankar. Gör våra tankar till dina tankar. Håll mitt hjärta nära ditt hjärta. Tack för den här stunden. Jag ber att din kärlek ska få verkligen genomsyra vår tid här, den här stunden, Herre. Tack att du känner oss var och en. Tack att du ser vad vi längtar efter. Den som kanske behöver ett vidrörande av dig själv, en kärleksförkram, en kärleksförklaring, kanske en riktig varm kram ifrån dig själv. Låt oss få uppleva och känna dig den här stunden. Tack att vi får vara precis som vi är, att vi är färdefulla i dina ögon. Tack att du välsignar oss i Jesu namn.